Hälsosantpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosantpodden.
Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din födslorätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Hej allesammans! Idag så ska vi prata om något som så många har problem med, helt i onödan, nämligen vår mage och tarm. Innan vi drar igång så vill jag berätta lite om de kommande månaderna. Som en del av er mycket väl vet så har det varit lite problem med översättningarna av MM-böckerna här i Sverige. Jag är otroligt tacksam att vi har ett förlag som arbetar faktiskt ganska hårt med att se till att böckerna blir tillgängliga på svenska. Det är otroligt stort och det har hjälpt oräkneliga människor att kunna få tag på informationen och kunna ta till sig den. Men det har som sagt blivit en hel del fel i översättningsarbetet. Och de vill att det ska bli rätt. De har lyssnat på kritiken och förslag på förbättringar som kommit in. Och bestämt att inför nya boken som släpps nu i höst, alltså den reviderade upplagan av den första boken, medial läkning, som finns på engelska, att jobba tillsammans med någon som är insatt i egentligens arbete och böcker, som kan faktagranska. Så jag har fått frågan att hjälpa dem, vilket jag är otroligt glad för. Men det betyder att jag kommer att behöva lägga en stor del av min tid på det, för det finns inget viktigare för mig än att det blir rätt. Böckerna är grunden i hela alltet och det som verkligen gör skillnad i människors liv. Informationen i dem måste stämma, varenda detalj. Så jag kommer inte att kunna ta lika många nya klienter under augusti och september utan att fokusera på boken och de klienter som jag redan hjälper. Är du redan klient så finns det tid för uppföljning, absolut, inga problem. Men för dig som är ny och behöver stöd, det finns ett fåtal tider som du hittar på hemsidan. Men får jag mer tid så kommer jag att öppna upp allt eftersom. Men jag vill ge dig lite heads up för de kommer att försvinna ganska snabbt. Men du hittar all info på carolinajohansson.se. Men nog om det. Magen ska vi prata om idag. Så vi kör igång. Magproblem är något som kan påverka en hel människas liv otroligt mycket. Med både smärta, ständiga stressen över vad man klarar av att äta och inte, och planerandet för att ha närhet till toalett och mycket mer. Det kan i vissa fall fullständigt ta över. Och vi kommer att gå igenom vanliga problem människor har med magen, som uppsvälld mage, sura uppstötningar, IBS, förstoppning, celiaki, SIBO, läckande tarm, ulcerös kolit och Crohns och även andra saker. Vi kommer att prata om orsakerna som MM ger oss och hur många problem som faktiskt har sin rot i en stagnerad lever. Vi kommer även prata om probiotika, om det verkligen är verksamt eller inte. Det är otroligt intressant. Och såklart hur vi kan göra för att komma framåt. Och är det inte väldigt intressant att så många människor går runt med problem med magen, men ingenting händer. Vi rör oss inte framåt. Folk får mer och mer problem, fler och fler får så kallade diagnoser, men inget händer, inga svar kommer. Ta bara IBS som exempel, det är ju många som har. Tänk att du går till läkaren för att du har problem med magen och den säger, ja men du har IBS. Jaha, äntligen någon som vet vad som är fel. Vad betyder det kanske du frågar? Irritabel tarm, alltså känslig tarm. Det är svaret. Du har problem med din tarm för att den är känslig. Alltså det är ju ett skämt. Tack, det har jag ju redan räknat ut. Det är ju därför jag kommer hit. Det är ungefär så här det fungerar med de flesta problem när det kommer till magen. Det finns inga svar, det kan finnas finfina namn, men det ger inte svar på frågan varför jag har problemet och hur jag blir av med det. Och jag vill vara tydlig med att ibland kan behandlingar vara livräddande, så det är inte på något sätt att förminska nyttan av dem. Men det tar inte bort faktumet att vi inte får svar eller adekvat behandling som går på grundproblemet. För hur ska man kunna ge det när man inte vet vad som orsakar? När vi har inflammatoriska tarmsjukdomar till exempel får vi höra att vårt eget immunförsvar är orsaken och de behandlingar som finns är i stort sett antingen cellgifter, immundämpande läkemedel eller att den inflammerade delen av tarmen opereras bort. Och återigen, det kan vara livsviktiga behandlingar men det behöver inte gå så långt. Och det är verkligen inget svar eftersom det inte finns några bevis alls för att kroppen skulle attackera sig själv. Och om detta är något nytt för dig så snälla gå tillbaka och lyssna på de första avsnitten av podden. Så istället för att säga att man inte har svar får vi hela tiden höra att forskningen ligger i framkant och om vi bara väntar lite längre så kommer svar. Men människor tröttnar. Det här handlar om människors liv, deras livskvalitet. Så vi ska alltså titta närmare på vad MM säger att våra magproblem beror på. Och vi börjar med en väldigt intressant sak. MMs information går ju på alla olika plan, inte bara det fysiska. Och kommer ni ihåg att vi pratade om vår ande i några avsnitt tillbaka? Vi pratade om vår själ som finns faktiskt i vår hjärna. Och vi pratade om vårt hjärta och vår ande. Vår ande som också är vår styrka och vilja. Och den finns i vår mage. I magen finns vår intuition. Det är därifrån ordet magkänsla kommer. Och det här betyder att om vi har problem med magen kan vi förlora kontakten med vår intuition. Så magen, och egentligen när jag säger mage så menar jag egentligen hela matsmältningen. Alltså magsäcken, tarmarna, levern, gallan. Men magens hälsa påverkar oss på flera olika plan. Vi vet ju från egna erfarenheter om något jobbigt händer att vi kan känna att det påverkar vår mage eller att det försämrar symptom som vi redan har i magen. Vår mage är en stor del av vår kärna, vår grund av vilka vi är känslomässigt och intuitivt. Men all sjukdom börjar inte i magen. Och du kanske har hört det många gånger, teorin om att allt börjar i magen. Alla sjukdomar har sin rot i magen. Men det stämmer inte. Magproblem är oftast ett symptom på något annat som krånglar. Man kan ha den mest hemska tarmfloran och ändå må bra. Eller tvärtom, du kan ha en mage som är ren och fungerar fantastiskt, men du kan ändå inte ta dig upp ur sängen på grund av utmattning. Teorin om att både sjukdomar och hälsa börjar i magen stämmer alltså inte riktigt. Låt oss ta och kolla på något annat som sker istället, som i sin tur ställer till det för magen. Nämligen något vi redan hunnit prata mycket om här i podden, nämligen vår lever. När vår lever blir stagnerad, vilket vi pratar om sker när den blir överöst med olika gifter och fett varje dag. Och om detta är något nytt för dig så ber jag dig gå tillbaka i podden och lyssna på de avsnitten så att du hänger med. Men en av leverns jobb är att producera galla för att bryta ner det fett vi äter. Och när vår lever blir stagnerad så kan den få svårigheter med att producera gallan i den mängd och med den kvalitet som behövs. Och då får våra magkörtlar rycka in. Och vad är det för något? Det är körtlarna i magen som producerar vår magsaft, bland annat saltsyra. Den som ni säkert hört hjälper till att bryta ner vårt protein. Körtlarna börjar överproducera saltsyra och andra komponenter för att kompensera för den nedsatta gallan så att blodet kan tunnas ut. Eftersom, som vi pratat om tidigare, behövs för att syre och glukos behöver komma till hjärtat och hjärnan. Att bryta ner fett är alltså otroligt viktigt för kroppen. Fortsätter vi i det här läget att äta massa fett och protein, som de flesta av oss gör, kommer inte magkörtlarna att orka överproducera magsaft längre för att kompensera för vår stagnerade lever. De kommer att bli uttröttade. Och det betyder att vår matsmältning inte kommer att fungera optimalt. Vi kommer att ha fett som inte kan brytas ner helt och ligger i tarmarna och blir härsket. Och proteinerna som inte kan brytas ner helt kommer att ruttna. De flesta av oss har faktiskt mycket ruttet protein och härsket fett i våra tarmar. Det kan ligga kvar från många, många år och väga flera kilo. Och här kan faktiskt enbart maten, om den består av riktigt dåligt innehåll och väldigt mycket protein och fett, vara en direkt orsak till att levern och magkörtlarna blir försvagade från första början. Oftast är det en kombination av gifter, patogener, stress och kosten. Men det krävs inte så mycket som man kan tänka. En stor hamburgare med pommes och en flaska öl kan rubba balansen för även den som har en stark matsmältning. Dels på grund av allt fett och protein, men också för att vår lever blir berusad långt innan vi känner av det av alkohol och då sjunker gallproduktionen mycket. Att äta fett och protein tillsammans med alkohol förvärrar alltså hela situationen och ligger till grund för framtida magbesvär. Men det behöver inte ens vara så mycket. Äter du ofta mycket protein i form av kött, nötter, frön och baljväxter eller mat som kombinerar fett och protein såsom mjölk, ost, kakor och glass har du antagligen en nedsatt saltsyra. Förutom en stagnerad lever är faktiskt stress en av de största orsakerna till att våra magkörtlar blir uttröttade. Och det är för att adrenalin är frätande för dem och det utsöndras ju av binjurarna vid stress och trauman. Adrenalin bidrar även till att göra levern stagnerad eftersom att den behöver suga upp allt adrenalin och som en effekt kommer producera mindre galla. Även en del receptbelagda läkemedel kan ställa till det för magkörtlarna såsom antibiotika, immunhämmande läkemedel, antisvampmedel och amfetaminpreparat plus många andra som stör den kemiska balansen i magen. Och en liten inflikning här bara, det här är inget man fixar med probiotika eller saltsyratabletter, vilket kan ju låta som en smart grej, men vi kommer till det längre fram. Men vad är det då som blir effekten om vi har en massa osmält fett och protein i tarmarna? Jo, nu när vi gått igenom grunden kan vi kolla på en del problem som kan uppstå när det här har hänt i vår mage. Och vi börjar med läckande tarm eller genomsläpplig tarm. Denna väldigt populära teori som fått enormt uppsving under de senaste åren. Det här är något som MN berättar för oss inte stämmer. Vår tarm läcker inte. Skulle den läcka, vilket kan ske vid skada till exempel, att vi gör en koloskopi och det går hål på tarmen, eller att det finns en inflammation som skapar sår och gör att patogenet tar sig ut, då blir man sjuk. Det är förknippat med otroligt mycket smärta och leder till feber och blodförgiftning. Det här är inget som gemene man går runt med liksom. Och detta är något man inom den konventionella medicinen har koll på. Men inom den alternativa så har det uppstått en teori om läckande tarm som en orsak bakom våra magproblem som många går runt med utan att vara sjuka så att säga med blodförgiftning. Den läckande tarmen de pratar om säger man skapas av att mögel, dåliga bakterier och eller candida som gräver små hål i tarmväggarna och små mängder av patogener och giftiga substanser tas ut i blodet och därifrån skapar problem. Men skulle detta ske så skulle vi som sagt vara sjuka, alltså rejält sjuka. Vi skulle vara på sjukhus och det är inte detta som sker inom oss. Men det sker något, det gör det. Det är något som läcker, men inte på grund av genomsläpplig tarm. MM har delat med oss något som man kallar ammoniakgenomsläpplighet. Det är alltså inte tarmen som läcker. Och det är här det där ruttna proteinet som ligger i våra tarmar kommer in i bilden. För när den förruttnelseprocessen sker bildas ammoniakgas. Och denna ammoniakgasen kan tränga igenom våra tarmar och ta sig till blodet. Men tarmarna är fortfarande hela. Och det är detta som ligger till grund för många av de problem man förknippar läckande tarm med. Såsom uppsvälldhet, matsmältningsbesvär och i vissa fall trötthet, torr hud, sömnproblem och så vidare. Och denna ammoniakgas kan även ta sig upp till munnen när vi sover och skada våra tänder och orsaka dålig andedräkt. Och en annan sak. Vår avföring och våra gaser ska inte lukta. Och gör det så behöver vi städa upp lite. För det beror på de här sakerna vi har tagit upp nu också. Alltså ruttnade proteiner och härsket fett i våra tarmar. Vi fortsätter lite, vi går vidare till svullen mage eller uppblåst mage. Och det är ett problem som många går runt med. Många beskriver det som att de ser gravida ut, ibland flera månader utan att vara det. Och det som händer är precis det vi pratat om här. All osmält mat som ligger i magen på grund av stagnerad lever och uttröttade magkörtlar. Och den här osmälta maten utgör också en grogrund för patogener som till exempel streptokocker. Men detta gör problemet ännu värre då till exempel streptokocker kan inflammera tarmarna. En uppsvullen mage kan även bero på till exempel mycket gifter och tungmetaller i tarmarna som gör det patogener. Men även det beror också i grunden på en stagnerad lever som inte kan ta hand om dem på bästa sätt. Även IBS och SIBO, alltså bakteriell överväxt i tunntarmen, har det här som grundorsak. Alltså att streptokocker göds av den förruttnade och härsknande maten och ammoniakgasen i tarmarna som gör dem starka. När också maten innehåller saker såsom ägg, mejeri, gluten och så vidare så blir det ännu värre. Eftersom det, som vi pratat om i tidigare avsnitt, är några av deras favoritföda. Och det här kan ge många olika symptom såsom matsmältningsbesvär, diarré, förstoppning. Men kom ihåg, alla får inte en diagnos och många olika magproblem slängs i dessa två kategorier. Men det har som grund en inflammerad matsmältning på grund av strepp och osmält mat som skapar ammoniakgas. Allt som vi pratat om nu beror alltså inte på candida i någon form som helst. Som vi nämnt i tidigare avsnitt är candida-svamp något som vi alla har. Det är en svamp som är god, som är på vår sida. Den hjälper oss med matsmältning och näringsupptag. Man kan ha hur mycket candida som helst och ändå vara frisk. Anledningen att man kan se en ökad tillväxt av candida vid till exempel magproblem eller urinvägsinfektion eller svampinfektioner i underlivet och så vidare är för att den ökar när till exempel streptokocker och andra patogener ökar. Den försöker förgöra dem, äta upp den problematiska mat och gifter i vårt system som får dem att växa sig starka. Men man tittar sällan på underliggande problem när man ser svampen närvarande. Man ser den och tror att den är problemet när den inte ger några nämnvärda problem. Men man missar streppen som faktiskt är det som ligger bakom våra problem. När vi har mycket osmält mat i våra tarmar och mycket bakterier som äter den så skapar bakterierna själva en slags syra. Och tänk på allt som vi pratat om här. Det här kan ta flera år att ge sig till känna. Du kan känna dig hur bra som helst, men under flera år har det här pågått under ytan tills en dag saker börjar ändras. En sådan dag kan vara dagen då du börjar uppleva sura uppstötningar till exempel. För det är inte din saltsyra, som man missvisande säger inom den konventionella vården, som ger dig problemen. För den har ju de flesta väldigt lite av. Utan det är syrorna från bakterier som tar sig uppåt och orsakar problemen. Sura uppstötningar är något som många säger sig bli hjälpta väldigt snabbt av med MM-infon. Och vi kommer till det lite längre fram. Men när man då får olika läkemedel för att minska sin saltsyra förvärrar man ju bara problemet, även om det känns bra. För man tar ju bara bort ett symptom. För en minskad saltsyra och en stagnerad lever är ju det som ligger till grund för problemet. Medicinen minskar ju saltsyran ännu mer, plus att den belastar levern. För ett långvarigt skydd där man inte behöver vara beroende av den här medicinen är att gå till botten med problemet. Och hade vi haft en stark saltsyra från första början hade den med stor sannolikhet tagit död på bakterierna innan de togs in i tarmarna och började ställa till med problem. Och förresten, all syra som finns i magen och tarmarna på grund av det vi pratat om, den är inte så snäll mot slemhinnorna. Så slemhinnorna kan i sin tur försöka skydda oss genom att producera ett slem. Och det här slemmet kan ta sig uppåt i halsen och kan ge vissa människor slem i halsen utan att vara förkylda. Eller så kan det ta sig neråt och där minska upptagningen av olika näringsämnen från tarmen. Slem kan också bildas när patogener äter av gluten, ägg och mjölkprodukter. En annan sak jag tänkte prata lite om idag, det är celiaki, alltså glutenintolerans. Och här tror man ju att allt är klappat och klart. Man tål inte gluten, vissa gör inte det bara, så är det. Deras immunförsvar reagerar på gluten och börjar inflammera tarmen. Sluta att gluten, så löser sig allt. Ha det bra, hej då. Men vänta lite granna. Det funkar inte riktigt så här, säger MM. Varför skulle inte alla bli allergiska mot gluten i så fall? Vi är ju människor allihop. Och varför blir immunförsvaret helt tokigt för att gluten kommer in och bestämmer sig för att ge sig på den egna kroppen? Och vet ni, även här attackerar inte kroppen sig själv. Och gå tillbaka till de första avsnitten där vi pratar mycket mer om det. Om att det endast är en teori man inte har bevisat. Istället för att erkänna att man inte vet så lägg skulden på ditt immunförsvar. Vår kropp är smart. Den attackerar inte sig själv. Men det finns faktiskt något som kroppen attackerar. Nämligen patogener. Det är dessa patogener som äter gluten. Och det är framförallt EBV och strep som ställer till det vid celiaki. Och enligt MM så är celiaki till och med väldigt enkelt att läka. Men mer om det sedan. Något annat jag vill ta upp är ulcerös kolit och Crohns, alltså inflammatoriska tarmsjukdomar. Och dessa är inte heller kroppen som attackerar sig själv. Vi börjar med kolit. Redan i MMs första bok berättar han att det beror på bältros. Det finns olika sorters bältros. Det finns över 31 olika sorter. Men inom vården har man bara identifierat en. Och det är den när du får röda hudutslag och eller varblåsor. Den klassiska varianten alltså som du ser om du söker på det på nätet. Men bältros skapar massa problem hos människor som inte får rätt vård. För man har ingen aning om alla de sorter av bältros som finns. Man vet väldigt lite om det faktiskt. De har inte ens något med vattenkoppor att göra, som man får höra. Det enda de två viruserna har gemensamt, det är att de båda är virus i herpesfamiljen som kan ge utslag. Det finns flera olika typer av bältros som ger utslag på olika delar av kroppen. Och det finns också flera typer som inte ger utslag på kroppen. De typer av virus som ger utslag på kroppen beror på att nervgifterna som bältros skapar går till huden och de perifera nerverna. Det är inte bältros som är direkt på huden, utan viruset finns i levern och gifterna där nere ifrån sig går till huden. Och de typer som inte ger hudutslag, deras gifter går inte utåt till huden utan inåt i kroppen till större nerver. Och det här kan resultera i stort lidande utan att man får rätt hjälp. Det kan bland annat orsaka problem med ischiasnerven. Viruset går mellan levern och ischias och inflammerar den. Bältros orsakar Bells pares och vissa oförklarliga käkproblem. Den kan även ge frusen skuldra, att det bränner i kroppen, eller vaginal bältros, där det bränner i underlivet hos kvinnor, och ännu mer saker. Den kan orsaka fruktansvärt lidande där många patienter får höra att det sitter i huvudet bara för att det inte syns utanpå, att det till exempel bränner i hela eller delar av deras kropp. Och om du är intresserad av det jag precis pratade om så rekommenderar jag att du läser MMs första bok, Medial läkning, för massa mer information. Men bältros kan även orsaka kolit. Och då finns bältros i tjocktarmen och inflammerar slemhinnan. Plus viruset sänder ut nervgifter som också inflammerar slemhinnan. Och viruset äter på all gammal mat som ligger där osmält. På nejmaten vi gått igenom i tidigare avsnitt. Och på ammoniakgas och på tungmetaller som finns i tarmarna. Och så växer den sig stark. MM-infon har hjälpt många, många, många människor att slippa behöva operera bort en bit av tarmen när den är inflammerad. Crohns fortsätter vi med. Och det kan vara lite olika saker. Crohns är lite av en slaskdiagnos den med. Den kan bero på både viralt och bakteriellt. EBV kan inflammera tunntarmen och skapa massa nervgifter. Men även strepp kan orsaka Crohns. Eller en kombination. Tungmetaller spelar även en stor roll. Men det är inte immunförsvaret som attackerar kroppen. Den går efter en inkräktare. Divertikulit, tarmfickor. Det beror på strepp och eller E. coli. Som gräver små fickor i tarmslemhinnan. Inflammerar och gömmer sig där. Och äter massa mat som finns i tarmarna och förökar sig. När det kommer till magen så är så lite känt. Det är svårt att få rätt diagnos. Och symptom hänger liksom ihop lite med varandra. Om man har problem och det är något som passar ihop med en diagnos så kan man få ett namn på det som inte ger några svar, men det är ett namn i alla fall. Och passar inte ihop så får man inget namn. Oavsett om man får ett namn eller inte, uteblir svar på frågor som varför har jag det här problemet och hur kan jag bli av med det? Och det är så olika slags slaskdiagnoser såsom IBS, Crohns och så vidare uppkommit. Men vi förtjänar svar och svar finns. En anledning att folk kan ha problem med magen som vi inte tagit upp än handlar om deras nervsystem. En del är så känsliga, alltså att deras nervsystem är så inflammerat att de kan känna när maten går igenom tarmarna. Det kan vara jättesvårt att hitta någonting att äta som inte gör ont. Och det är patogener som inflammerar nerverna och så kan adrenalin fräta på tarmslemhinnan vilket gör att nervändarna blir väldigt känsliga. I de här fallen så är det väldigt vanligt att man tar till mat som ägg, ost och så vidare för att det är det som känns bäst i magen. Och anledningen är att dessa upplevs inte skrapa mot tarmväggarna. Men problemet blir att den här maten bara bidrar till problemet. Allt som vi har pratat om i det här avsnittet. De göder patogener och tröttar ut både levern och magkörtlarna. Sallad, frukt och sellerijuice som vi kommer gå in på längre fram strax kan upplevas som riktigt svårt att få i sig. Och vad gör man då? Då måste man gå väldigt försiktigt fram. För det är de här som hjälper dig att ta dig förbi problemen så att du kan bli fri en dag. När den här läkande maten kommer in i ditt system så börjar den döda av olika patogener och börjar rensa. Sallad till exempel blir som en sopborste som hjälper tarmslemhinnan att bli ren. Och det här kan vara tufft i början. Det här är också anledningen till att många håller sig borta från frukt. För de säger sig få problem när de äter det. Och det är för att tarmkanalen är full med så mycket bakterier och virus och osmält mat. Och när frukt börjar städa upp så kommer det att kännas. Så frukten är inte det som orsakar problemet. De hjälper dig bara att städa upp. Men det kan vara otroligt jobbigt i början. Jag vill även gå in lite grann på tungmetaller. Det finns i alla svåra matsmältningskanaler idag. Och det är problematiskt. Dels för att om de oxiderar så kan de förstöra intilliggande vävnad. Och dels för att de matar de olika patogenerna i magen och tarmarna så att de kan växa sig starkare. Och det är ofta det som ligger till grund då för våra magproblem som vi gått igenom. Och därför rekommenderar MM olika matvaror att inkludera i din kost för att föra ut tungmetallerna. Och det är mycket enklare att få ut tungmetaller ur tarmarna än hjärnan till exempel och levern. Så de här matvarorna kan du försöka göra till en vana varje dag. Andra kan du försöka att få i dig så ofta du kan. Men dessa är färsk koriander och persilja, spirulina, kongräs, juicepulver, vilda blåbär, vitlök, färsk salvia, L-glutamin, te på groblad, citronmelisste och äpplen. Och jag vill också gå igenom vad MM säger om parasiter. Det här är något som fått enormt uppsving de senaste åren. Att parasiter skulle ligga bakom våra hälsoproblem. Och det MM säger om det är att så är inte fallet. Om du skulle ha en parasitinfektion, då vet du det. Alltså, du blir sjuk. Det blir ett krig i din kropp. Någon av er, dig eller parasiten, kommer att vinna. För man går inte runt och lever med parasiter i kroppen under längre tid. Så de är inte orsaken till varken kroniska hälsoproblem eller specifikt magproblem. Maskar är ingen parasit och de kan faktiskt leva i människor, men de ställer ofta inte till med så stora besvär. Anledningen till att parasittester förvirrar läkare och får dem att ställa en parasitdiagnos, och nu pratar vi ofta utomlands inom den konventionella vården i Sverige, så pratar man inte så mycket om parasiter som en orsak till vanliga hälsoproblem. Här är det ofta endast inom den alternativa delen. Men anledningen till att parasittesterna förvirrar är för att alla gifter som virus och bakterier producerar kan under mikroskop se ut som parasiter. Många avföringsprover missar det här. För man vet ju inte om att virus och bakterier skapar olika slags gifter, som vi gick igenom i något av de första avsnitten. Skulle man känna att man blir bättre på ett parasitprogram är det för att man utan att inse det även dödat av virus och bakterier. En annan populär trend, förutom parasiter och candida, är att vårt mikrobiom, eller vår tarmflora, skulle ligga bakom många av våra besvär. Alltså att svamp, skadliga mikroorganismer och brist på välgörande bakterier skapar en obalans i vår tarmflora och att vi måste ta en massa probiotika för att återställa balansen så att de goda bakterierna liksom vinner. Och det här har till och med drivit åt en riktning där man gör fekaltransplantationer. Alltså att man tar avföring från en som verkar frisk och sätter in det i en tarm som inte mår så bra. Och det är bara det att det här är ännu mer gissningar. Man gissar och testar för man vet inte varför folk är sjuka. Man tar bort gluten, man utesluter massa andra olika födoämnen, man kombinerar olika födoämnen, rekommenderar människor att ta probiotika, kollagen, fiskolja i höga doser. Det är precis som allt annat, som när man skyller på candida eller parasiter eller slänger allt under en SIBO-diagnos. Man har ingen aning, man bara gissar. Du kan ha hur mycket som helst av de bästa bakterierna i magen, men det hjälper inte att bli av med virus och dåliga bakterier. De goda bakterierna förgör inte strepp, E. coli eller virus som finns i tarmarna. Det är liksom inget krig. De bra bakterierna behöver vi för att de hjälper oss ta upp och absorbera näringsämnen. Men de goda dödar inte de dåliga bakterierna och virus. Och de tar inte bort några tungmetaller. Och det här är ju de verkliga orsakerna till att folk är sjuka. För att kunna få bukt med det så behöver vi svälta ut patogenerna på deras föda, rensa ut kroppen på gifter och tungmetaller. Annars kommer vi ingen vart. Det kan låta nytt och spännande alltihop. Om allt prat med om olika probiotikasorter och alla nya upptäckter som sägs göras när det kommer till magen. Men fråga någon som har varit med ett tag om detta faktiskt gör någon skillnad för någon som är sjuk. Olika trender uppstår med jämna mellanrum och vissa kommer till och med tillbaka med några års mellanrum. Men det är just vad de är. Olika trender som kommer om och om igen utan att vara förankrade med sanningen. Och en annan sak. De goda bakterierna i magen vill ha de fyra heliga. Alltså de hämtar sin kraft och näring från frukt, grönsaker, bladgrönsaker, örter och så vidare. Så att de kan stå emot de ständiga hoten från olika gifter och tungmetaller som kommer in i vår kropp. De vill inte ha ost, mjölk, smör eller ens yoghurt, kefir eller fermenterad mat. Den maten vill däremot de dåliga bakterierna och viruserna ha. Det är så de växer sig starka. Och det är oavsett hur mycket goda bakterier som finns närvarande. Har de bara tillgång till sin mat så spelar inte det någon roll. Då kan de växa till sig. Om probiotika vore det mirakelmedel vi får höra så skulle alla må bra. Ingen hade varit sjuk längre. Med tanke på alla enorma mängder probiotika som säljs och alla nya sorter som dyker upp. Men det är ju inte riktigt så det är. Dessutom så överlever inte många, om ens några, av de här preparaten. De når inte tarmarna ens. De dör redan i magsäcken. Det finns liksom ingen forskning där man har följt dessa bakterier ner i tarmarna och ser vad de gör där. Men vi återkommer strax till mer om probiotika. Saltsyratabletter kan ju låta som en bra grej att ta med tanke på att vi pratat mycket om hur vi inte bryter ner proteiner och att de ligger och ruttnar i våra tarmar och bidrar till sjukdom. Men problemet är för det första att de här inte får magkörtlarna att producera mer saltsyra, som är det vi vill. Så skulle de fungera så skulle de enbart vara ett plåster. Men den stora anledningen till att man inte vill ta dem är för att de här tillskotten inte innehåller alla de ämnen som behövs. Magsyran består nämligen av 7 olika syror, vilket man inte har en aning om, men som MM säger det kommer att bli känt tids nog. Det betyder att det endast är en liten del vi tillsätter genom tabletterna och det här kan faktiskt skapa ännu mer obalans. Men, nog om allt det här. Vad ska vi göra då för att ställa saker till rätta och kunna bli befriade från våra problem? Jo, för det första, vi behöver ta bort problematisk mat. Som vi pratat om i tidigare program är det ett stort steg att ta bort det som ställer till problem och mata patogenerna. Om du vill veta mer om det här steget så gå tillbaka till de tidigare avsnitten, till exempel det om mat som försvårar livet, för att se vad du skulle kunna ta bort redan nu. Och sedan behöver vi ju rensa kroppen, stärka upp vår galla och saltsyra så att vi kan börja smälta maten igen. Och det bästa sättet som finns att göra alla de här sakerna, men framförallt för att få tillbaka vår saltsyra, är att dricka minst 5 deciliter ren sellerijuice varje morgon på tom mage. Och nästa avsnitt så kommer vi kommer ägna hela avsnittet åt att prata om sellerijuice. Så håll till godo, där går vi igenom massa frågor du kanske har. Men börja dagen med 5 deciliter sellerijuice. Det kan göra underverk. Den gör många saker, bland annat dödar den av patogener som befinner sig i din kropp, specifikt i din mag- och tarmkanal och ställer till med problem. Och över tid så bygger den upp dina magkörtlar så att den kan producera stark saltsyra igen. Så många människor har fått hjälp av sellerijuice. 100-tals miljoner människor dricker sellerijuice. Och det kommer från Anthony från början. Det är han som startade som ett verktyg att kunna hjälpa oss. Rensa ut tungmetaller ur tarmarna, det har vi redan pratat om. Ett sätt att göra det är ju också att dricka tungmetallsmoothien som MM rekommenderar. Då får man ju i sig många av ingredienserna väldigt lätt. Att äta mer av de 4 heliga är också väldigt viktigt. Frukt, grönsaker, bladgrönt, örter och vildmat. Det är vad vi behöver för att stärka vårt immunförsvar, döda patogener och mata våra goda bakterier. Försök äta mycket av bananer, papaya, vilda blåbär, ångkokt potatis, sötpotatis, sallad som till exempel spenat, färsk aloe vera, sellerijuice och gurkjuice. Om du känner nu att du aldrig skulle kunna få i dig de här för du har ett för känsligt system så få ingen panik. En dag kommer du dit. Det finns många andra saker du kan testa innan. Istället för att köra på med sallad och frukt med en gång om det känns för jobbigt kan du testa med till exempel försöka få i dig ångkokt potatis eller sötpotatis. Avokado kan fungera. Du kan testa med ångkokta grönsaker som är så mjuka att de nästan faller sönder. Eller frukt som banan och papaya. Det är faktiskt några av den mest läkande maten som finns för det här. MM har olika monoklänsar som man kallar dem. för de som är allra känsligast att ta till, som gör underverk hos folk runt om i världen. Och de här hittar du framförallt i Läk med Detox. Olika problem med magen behöver ju olika protokoll. Så beroende på vad som orsakar just ditt problem kan du behöva ta in vissa specifika matvaror eller tillskott. Och genom böckerna så får man den kunskapen och informationen hur man bygger sitt protokoll för bästa effekt. Så om du känner att du behöver hjälp med något specifikt, inte bara allmänt om maghälsa, så finner du svaren där. Det sista jag vill ta upp egentligen idag, det är en jätteintressant grej som MM har delat med oss och som har en stor påverkan på vår hälsa. Och det har att göra med B12 och vår krumtarm eller ileum. Och vi kommer att ha ett helt program om B12 längre fram. Men jag tar upp lite idag, för vårt B12 har väldigt mycket med vår tarm att göra. Det är så här att vi producerar den mesta av den B12 som vi använder i vår kropp. Faktiskt är det vissa speciella bakterier i vår krumtarm som gör det. Krumtarmen, eller ileum, det är den sista delen av vår tunntarm. Och sedan absorberas B12 av blodkärlen och skickas till levern, där levern bestämmer vad den gör bäst nytta. I stort sett alla på jorden lever med B12-brist, oavsett om det visas på prover eller inte. Alla detaljer tar vi i kommande avsnitt, men vi kan producera all den B12 vi behöver själva om vi har en bra tarm, lever, och om vi har tillgång till de här specifika mikroorganismerna. Yes, tänker du, probiotika är svaret ändå. Nej, tyvärr inte. För de här små mikroorganismerna är inget som man vet om ännu. Ännu mindre så finns de i de burkar som man köper. Inte heller fermenterad mat knäcker den här nöten. De här speciella mikroorganismerna, som MM kallar upphöjd biotika, håller sig vid liv ända ner till krumtarmen. Och vill du veta hur du får i dig dem? Genom att äta färska, otvättade frukter, bär, grönsaker, vildmat och örter. De finns nämligen på utsidan av de här. Och om du plockar ett färskt kålblad till exempel från landet kan du se en liten film eller hinna på det. Och det är de här då du ser. Till och med små mängder av de här överträffar all probiotika i hela världen. Och om du endast fått i dig det här någon gång under ditt liv så jobbar de fortfarande för dig i tarmen. Men viktigt dock, detta gäller inte grönsaker och frukter och så vidare som du köper i affären. För de här behöver du ju tvätta. Till och med kan det vara en väldigt bra idé att tvätta sånt du köper. Det kan till och med vara en väldigt bra idé att tvätta sånt du köper från till och med marknader. Men om du har möjlighet att odla någonting hemma eller kanske plocka vilda bär på sommaren eller äpplen och päron eller om du känner någon som odlar. En annan sak man kan göra är att äta groddar som du groddar hemma på köksbänken. För det är ett annat sätt att få i sig de här. Den här upphöjda biotikan har inget att göra med jordburna mikroorganismer och probiotika som kommer från jorden man kan köpa. De går inte att mätas med de här. Upphöjd biotika finns ovan jord. Och det var ju den här maten man åt förr i tiden. Man odlade mycket av sin egen mat och plockade bär och annat i skogen. Även om man inte hade tillgång till färska grönsaker och frukter under vintern lika mycket hade man fått i sig så mycket av den biotikan under de andra delarna av året. Och människor med bra tarmhälsa har ofta det på grund av att de har fått i sig de här mikroorganismerna på olika sätt genom åren, mer än andra. Så kraftfulla är de. Så om du har möjlighet att äta bär, frukter, grönt, örter som du inte behöver tvätta, så är det guld värt. Men ja, det var det här jag tänkte ta upp idag. Jag har berättat övergripande om olika magproblem idag. Du kan gå in mycket mer i detalj i böckerna om du är intresserad. Både medial läkning, levens okända kraft och Läk med Detox ger jättebra information. Ja, egentligen alla böckerna, men specifikt dem. Nästa avsnitt går vi alltså igenom den mest kraftfulla medicinen i vår tid, sellerios. Jag vill avsluta dagens avsnitt med att läsa några ord från MM. Idag är det från Kostguiden, sidan 16. Men innan dess så vill jag önska dig allt gott tills vi hörs nästa gång. Innan någon kan nå upplysning måste hon eller han se världen som den är. Visdom bygger på sanning. Och sanningen är att vi, utöver all stress och vår tids höga tempo, även behöver tampas med en grupp föroreningar och patogener som jag kallar de fyra skoningslösa. Om du har hälsoproblem, lider av sömnlöshet, magont, yrsel, humörsvängningar, hjärndimma, minnesförlust, svullen mage, utmattning, destruktiva tankemönster eller något annat av de tillstånd som är så utbredda idag, så är det inte ditt eget fel. Anden vill klargöra för dig att du inte själv orsakat detta. Du har inte attraherat eller manifesterat dina hälsoproblem genom negativa tankar. Om du lider är det inte något du inbillat dig och det är inte ditt fel. Samtidigt som du erkänner sanningen om att källor utanför dig själv ligger bakom epidemin av kronisk sjukdom är det viktigt att du lär känna dina gudomliga hälsorättigheter. Dessa rättigheter har du haft sedan du föddes och även om du inte ens känner till att de finns så tillhör de dig. Du har rätt att vara frisk. Du har rätt till sinnesfrid. Du har rätt till återuppbyggande sömn. Du har rätt att leva utan smärta. Du har rätt att läka efter sjukdom. Du har rätt att förebygga sjukdom. Du har rätt att anpassa dig för att må bra. De här rättigheterna kan ingen ta ifrån dig. De är dina för livet. Jag är så glad att du lyssnar på podden. Om du vill ha hjälp med att komma vidare, gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål. Jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss. Att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd. Det går att ta sig ur det. Inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det. Så låt mig visa dig hur du kan komma dit med. På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Anthonys hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.